Det här är P1, Sveriges Radio.
Hela havet stormar i mediers Östersjörapportering. Vem ska skuggan falla över för kabelbrotten?
My first reaction is and still is that this is false news.
Google experimenterar med att dölja nyheter från sökresultaten. Hur viktiga är nyhetssajter för techjättarna?
Kritiken mot det här experimentet har varit, kan man säga, över tid massiv.
Och som Sveriges Radios relation till gangsterrappen.
Här frontar man ju gängens varumärke. Tycker jag jätteproblematiskt.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Är de senaste kabelbrotten i Östersjön ett resultat av ryskt sabotage eller helt enkelt en olycka? Ja, det råder lite av hela havet stormar i den säkerhetspolitiska mediebevakningen just nu. Följde man rapporteringen för en vecka sedan så fick man intrycket av att allt pekar mot medvetet sabotage, troligen utfört av skurken i öst, Ryssland. Men sen kom tungviktaren Washington Post och publicerade en artikel med källor inifrån underrättelsetjänster som hävdar att nej, det här var en olycka. Förvirrande är bara förnamnet. I veckan har vår reporter Freddy Rammel försökt reda i den här säkerhetspolitiska röran.
Det har ju hela tiden pendlat på något sätt mellan, är det här en hybridoperation där Ryssland på något sätt drar i trådarna? Den misstanken har en del haft, och sen har man ju då inte vetat riktigt. Är det bara det att det är riktigt klantiga sjömän som drar ankare efter sig?
Det här är Bo Torbjörn Ek, försvars- och säkerhetsreporter på Dagens Nyheter. Han har bevakat det säkerhetspolitiska läget ända sedan krigsutbrottet i Ukraina 2022. Och man kan väl säga så här, när det sker ett kabelbrott i Östersjön, då drar han öronen åt sig.
The Eagle S is suspected of damaging the Estlink 2 power cable which runs under the Baltic Sea between Finland and Estonia by dragging its anchor.
Det var runt jul förra året som nyheten briserade att flera undervattenskablar, däribland en elkabel mellan Finland och Estland kallad Estlink 2, hade skadats. Misstankarna riktades nästan direkt mot ett specifikt fartyg. Det som verkligen stack ut här, det var att finländsk polis åkte ut med helikopter, bordade båten och kunde börja säkra bevis.
Då väcktes ju tanken direkt att ja, men här kanske vi kan få veta lite mer om vad som faktiskt har hänt.
Fartyget som bordades och som nu misstänktes för att ha något att göra med kabelbrotten var det väldigt skruttiga och rätt gamla fartyget Eagle S. Ett fartyg som tillhör en så kallad skuggflotta med flera fartyg som misstänks kringgå sanktioner genom att frakta olja från länder som Ryssland. Någon som reagerade direkt på att det rörde sig om just det här fartyget, det var Michel Visi Bockman på den anrika sjöfartstidningen Lloyd's List.
Which is the world's oldest, longest continuously running newspaper. So we've been running for about 300 years, specializing in maritime matters.
Hon har nämligen följt just Eagle S och flera andra fartyg i skuggflottan i flera år. Bland annat avslöjade Michel Visi Bockman att Eagle S vid ett tillfälle haft spionutrustning ombord.
To monitor NATO activities in the region.
Under månaden som gått sedan kabelbrotten blev kända har den samlade medierapporteringen rört sig kring hypotesen att det här handlar om medvetet sabotage med trolig koppling till Ryssland. För om en fågel ser ut som en anka, simmar som en anka och kvackar som en anka, så är det förmodligen en anka. Men sen publicerade Washington Post sin artikel i veckan där klantspåret plötsligt gavs mer tyngd.
Många källor hade de också på det. Washington Post är en väldigt ansedd tidning, så när de publicerar så har de hög trovärdighet.
För Michelle Wiese-Bockman på Lloyd's List var rubriken och ingressen minst sagt förvånande läsning. Det pratas om ett citat framväxande konsensus bland amerikanska och europeiska säkerhetstjänster om att kabelbrotten varit olyckor. Flera anonyma säkerhetskällor har berättat det här för Washington Post.
The headline and you know the introduction are really confusing and it's easy to pick it up and sort of roll on and build a narrative if that's the narrative you want to build.
Medier över hela världen, också här i Sverige, publicerar Washington Posts uppgifter. Och på sociala medier används artikeln för att slå fast ett nytt narrativ. Att det inte verkar troligt att det här är hybridkrigföring från Ryssland.
Ja, det som har hänt sedan de publicerade är ju att många fler medier har gått ut med information som verkar stärka det här att det då är en olyckshändelse. Med det sagt, jag tror jag väntar tills alla fakta är på bordet innan man vill liksom sätta punkt i den här historien.
Men hur sannolikt är det egentligen att dra ett fartygs ankare i runt 100 kilometer på havsbotten av misstag?
It's impossible. You hear it. You have a warning lights there when you are releasing the anchor into the sea.
Lauri Nurmi på den finska tidningen Iltalehti har i över ett decennium bevakat säkerhetsfrågor och har byggt upp ett stort nätverk av källor. Ingen av dem, säger han, har sagt att den finska utredningen pekar mot en olycka.
My first reaction is and still is that this is false news. I right away was thinking that there must be something behind that leak.
Lauri Nurmi går så långt som att säga att Washington Posts säkerhetskällor helt enkelt medvetet vilselett reportrarna.
Intelligence services had decided to explain in the public that well this was perhaps an accident.
Och han har en teori om varför.
There are many many obvious reasons why the timing is very bad.
Det är helt enkelt för känsligt just nu att peka ut Ryssland direkt. USA har precis fått en ny president, Donald Trump, som strävar efter att få Ukraina och Ryssland till förhandlingsbordet. Skulle Ryssland pekas ut som sabotörer i Östersjön ökar konfliktnivån på ett sätt som inte ligger i NATOs intresse. När andra tidningar har valt att gå vidare på Washington Posts olycksspår har Lauri Nurmis tidning Iltalehti valt en motsatt väg. Visst, de publicerade Washington Posts uppgifter när de kom, men har tagit ett redaktionellt beslut att inte gå vidare och hitta källor som säger samma sak. Man litar helt enkelt på sina egna, sedan flera år upparbetade, källor.
And no one has told me that this could have been an accident.
Att bevaka misstänkt hybridkrigföring är knepigt, det säger alla vi har pratat med. Man måste förlita sig på många anonyma källor, kanske inifrån underrättelse- och säkerhetstjänster. Källor som tänker mycket och länge på vilken information som tål dagsljus och vilka som av storpolitiska skäl bör hållas hemliga. Och själva tanken med hybridkrigföring, som till exempel sabotage, är att det ska vara förvirrande och svårt att koppla till en specifik stat.
Den kan vara allt på något sätt och den kan vara inget. Den kan vara... Hela grejen är precis att den ska vara dold och förnekbar. Det ska hända saker, det ska skapa oro. Man ska inte veta vem som ligger bakom.
Fartyget Eagle S, som misstänks för kabelbrotten i december 2024, utreds just nu av finsk polis. Besättningen befinner sig på finsk mark, men har i förhör inte sagt någonting.
The crew of the tanker won't talk to the police. Otherwise, they would be on Russia's hit list.
För medier så är det såklart ett stort problem att det är så här oklart. Man vill publicera hela tiden, men sanningen är att det enda man med säkerhet kan säga just nu är att man inte vet.
Det finns ju hela tiden något som skaver, något som vi måste hantera inom journalistiken, som är det akuta behovet av nyhetsuppdateringar som står ibland då nästan i strid med att veta hur något exakt har gått till. Och det där tror jag att alla inom journalistikens alla områden kämpar med. Här är det extra krångligt eftersom det är så mycket som är hemligt och det är sällan folk går ut med grejer on tape och lägger liksom korten på bordet tidigt.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några små, delikata medienyheter från veckan som gått.
Expressens annonsintäkter störtdök förra året med 44 miljoner. Det rapporterade Dagens Media i veckan och hänvisade till, citat, hemliga dokument. Men kanske är den verkliga nyheten här hur Dagens Media fick tillgång till de här dokumenten. Enligt källor till oss på medierna skickades dokumenten nämligen till Dagens Medias reporter Claes Granström när de egentligen skulle till Claes Granström, som alltså är chefredaktör på Expressen. Claes Granström, alltså reporten, bekräftar händelsen och säger att det här inte är första gången som någon trott att han i själva verket är den andra Claes Granström.
Och jag ser i min telefon, det står Jan Scherman, och tänker så här, vad har jag nu skrivit? Tar upp, och han börjar direkt att sända bara liksom om någonting. Och tyvärr så stoppar jag honom lite för fort. Jag ångrar mig lite grann än idag. Så.
Skulle du säga att det här är den största nyheten du har fått för att du delar namn med Claes Granström?
Ja, så det får jag säga.
Vi fortsätter på slimmade plånböcker-spåret. För mediekoncernen Schibsted Media berättade i veckan att de ska spara in 350 tjänster. Det meddelades till de anställda under ett möte i onsdags. Siv Juvik Tveitnäs, vd för koncernen, sa under mötet att alla enheter kommer att beröras. Det här rapporterar facktidningen Journalisten. Och så en sista nyhet på spartemat. För SR lägger ner satirpodden Fas 3. Programmet som bara sändes under 10 månader får ingen förlängning på grund av för låga lyssnarsiffror. Men den tidigare programledaren för podden, Olle Palmlöv, blev i veckan högaktuell när han fick skarp kritik av SVTs ansvariga utgivare Kristina Hill. Det här efter att han uppträtt berusad under idrottsgalan när han var sidekick under eftersnacket i tv-sändningen. SVT har bett om ursäkt för Palmlövs medverkan i programmet och har avpublicerat eftersnacket till galan från SVT Play.
Just nu pågår kniviga förhandlingar mellan mediebolag och techjättar runt om i Europa. För sedan 6 år tillbaka så finns ett EU-direktiv som medlemsländerna nu successivt har omvandlat till lagar. Det handlar om att förhandla fram licenser med plattformsbolagen som ska betala en ersättning till medieföretagen. Sverige var lite senat i partiet med att instifta lagen, så för vår del är förhandlingarna ännu i sin linda. Men för att få data på fötterna till förhandlingarna så utför Google just nu ett test i ett antal länder för att se hur viktigt det egentligen är för Google att ha nyhetsinnehåll på söktjänsten. Ett test som inte uppskattas av alla.
Och så dukkade det bara inte något upp. Och så tänkte jag, det var gott nog märkligt. Vad sker det lige med Google?
Olav Vonnejer är redaktör och reporter på TV2 Midwest, en lokal skattefinansierad TV-kanal. En lördag i november försökte han googla fram ett reportage som hans TV-kanal har gjort, men helt utan resultat.
Och nu har det ju så stött på i över 2 månader, hvor jag inte kan finna nyheter på Google.
Ja, plötsligt fanns inga nyheter när han googlade. Det visade sig att han är en ovetandes försökskanin i ett Google-experiment.
Det var det här experiment som var igång.
Google har tagit bort nyhetstjänster från sökresultaten för 1% av användarna i 9 olika EU-länder, däribland i Danmark.
Jag kan inte finna något från europeiska medier, för de är en del av experimentet.
Som journalist är Google oumbärligt för Olav Vonnejer, som nu fått hitta nya, lite mer kreativa sätt att leta nyheter på internet.
På arbete och bruka min arbetscomputer så har jag en annan Google-konto. Och så kan jag bruka den, för den är nämligen inte en del av experimentet. Alltså skift till Microsoft Bing eller DuckDuckGo, en av de här andra sökmaskiner. Så jag kan sådan omgå det på forskjellige måder, men det är en meget irriterende måde att arbeta på.
Här i de här länderna har de så att säga bestämt sig för att 1% av användarna får inga nyheter. Oklart liksom hur och hur urvalskriterierna skett och vad de kommer att göra med det och liksom så.
Otto Sjöberg är vd för SPCMO, Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation, som just nu sitter i förhandlingar med söktjänster såsom Google. Han visar en karta över de länder där Google gör sitt test.
Kritiken mot det här experimentet har varit, kan man säga, över tid massiv. I Danmark så gick ju deras motsvarande TU-tidningsutgivarna ut i liksom ett väldigt starkt uttalande, kritiskt såklart. Även News Media Europa, Statement of Google's Unirat, som var liksom väldigt kritiska såklart. Och det här tycker jag också var bra, så PDLN som jobbar ju med den här typen av rättigheter. Det här är väldigt bra formulerat vad det liksom handlar om. De skramlar med sabeln för att liksom styra trafiken och få publicisterna blir rädda.
Testet har pågått sedan i mitten av november i Danmark, Grekland, Italien, Polen, Nederländerna, Spanien och i Frankrike. Men där blev experimentet kortlivat.
Det var intressant vad som hände var att i Frankrike, som var ett av de utvalda länderna, där valde en domstol att snabbt gå in och säga att om det här experimentet ska pågå i Frankrike så kommer vi att bötfälla Google med, om inte jag minns fel, 900 000 euro per dag. Det gjorde att Google i Frankrike drog tillbaka sitt experiment.
Flera av de utvalda experimentländerna har långt framskridna processer i licensavtalsförhandlingarna med techjättarna.
Det finns liksom ingen transparens om liksom syftet, metoden, resultatet av det här. Frågar du Google tror jag du får ett annat svar.
Ja, Google själva, de säger att testet kommer att pågå i ytterligare några veckor, men kan inte svara i nuläget på om resultatet av testet kommer att bli publikt. Dimitra Letza är chef för medie- och nyhetssamarbeten och partnerskap i Norden för Google.
Which level it will be public, I am not certain at this point.
Men hon säger att resultatet av experimentet kommer att delas med de aktörer som Google just nu förhandlar med, såsom svenska organisationen SPCMO. Förhandlingarna syftar till att få till ett licensavtal för ersättning till medieföretagen. Det här efter ett EU-direktiv som implementerades som en ny lag i Sverige den 1 januari 2023. Otto Sjöberg som leder förhandlingarna förklarar.
Traditionella nyhetsmedier tappar annonsintäkter och de går till de här techplattformarna istället, framförallt sökmotorerna, som man kan säga lägger sig som ett lager ovanpå det innehåll som produceras. De i sin tur har inga kostnader för att producera något innehåll, utan det ligger ju hos medieföretagen. Eftersom de använder det här innehållet som är upphovsrättsskyddat och tjänar mycket pengar på det, så bör de dela med sig av de intäkterna till de som producerar innehållet.
Och jag har testat att ta bort nyheter från sökresultaten motiverar Google med att aktörerna som förhandlar för mediebolagen om licensavtal själva efterfrågat data om hur viktiga eller oviktiga nyhetssajters innehåll egentligen är för Google. Tillbaka till Dimitra Letza igen.
You know, everybody has different views about the value of their own content and the value of their own products. So this test is exactly a way of getting some objective data about that question.
But is the test a form of a threat against media companies?
It's a way of trying to get concrete objective answers and be solution orienting to get the discussions forward, not a threat.
Dimitra Letza menar att testet inte handlar om censur eller vapenskrammel som kritiker påpekat.
They can always type directly the media they want. They can always see it on other apps, on other browsers, everywhere, go directly. We are not censoring anything.
But how dependent is Google on media companies' content?
That is a question where we need the data. Users come to Google search for a vast variety of reasons. And news is only a small subsection of what Google search has.
Hon kan inte svara på om liknande tester kommer att utföras i Sverige, men kan bekräfta att förhandlingar pågår här om licensavtal.
Of course I cannot go into details for obvious reasons, but we do negotiate with the SPCMO and we do hope for a very fruitful and positive outcome there as well.
Frankrike och Tyskland är de länder som kommit längst i sina förhandlingar. Till sommaren förväntas Tyskland ha ett färdigt avtal. Och det finns de länder som redan nu har färdiga uppgörelser med Google. Bland annat Australien och Kanada. Google betalar motsvarande 750 miljoner svenska kronor årligen till kanadensiska medier. Vilka konkreta bud som ligger på förhandlingsborden i Sverige kan varken Google eller SPCMO gå in på. Tillbaka till vd:n Otto Sjöberg.
Ja, vi inledde förhandlingar med ett av de största aktörerna förra året. Och Google har i princip, om vi tittar världsomspännande, ett searchmonopol eller sökmonopol. Där kan man väl säga att vi befinner oss fortfarande i förhandlingar.
Vad har de svenska mediebolagen att hålla emot?
Ja, vi hävdar ju att det är en viktig del. Det är väl ungefär som att om du går in i ett bibliotek och vet att det bara finns lite konstiga böcker i det biblioteket, då går du inte in, då väljer du ett annat bibliotek. En sökmotors DNA är att användaren vet att här finns allt.
Sist här hörde vi Otto Sjöberg, vd för SPCMO. I veckan har den blossat upp igen. Debatten om gangsterrappen och Sveriges Radio. För när Petri Guld nominerade C. Gambino, som sköts till döds i fjol, till kategorin Årets artist, så har kritiken mot Sveriges Radio återigen fått förnyat liv. Erik Petersson har i veckan kollat närmare på just det här.
Jag skulle säga att i stort sett alla kriminella nätverk har rappare knutna till sig, och de har det av en anledning, för att musiken är ett viktigt medel i den här miljön. Det är ett sätt att bygga varumärke, att driva konflikter, markera och hota mot sina fiender.
Där är Lisa Dos Santos.
Och det är inte bara jag som påstår detta, det är så.
Hon är åklagare och har jobbat flera år med gängrelaterad brottslighet. Just nu är hon dock tjänstledig och på ett stipendium från stiftelsen Fritt Näringsliv.
Vi har nu en artist som är nominerad postumt. Han är alltså mördad i ett parkeringsgarage. Den kontexten han är mördad i, det ser ut som ett klassiskt gängmord i mina ögon. Och Sveriges Radio har ju själva, såg jag, rapporterat om att artisten har rört sig i en gängkriminell miljö.
I veckan skrev Lisa Dos Santos en krönika i Dagens Industri.
Och då tycker jag att det är problematiskt att vi har public service skattefinansierat, och när det gäller P3, programmet Din Gata, att det är en yngre målgrupp man också riktar in sig på, att gängkriminella aktörer faktiskt har fått kliva in i den här plattformen och helt enkelt kabla ut de här kriminella budskapen i Sveriges Radio.
I maj förra året uppträdde en annan rappare,
Gaboro,
på SRs hiphopstation Din Gata. Under hösten kunde Norrköpings tidning berätta att han var en del av ett lokalt kriminellt nätverk. Och bara veckor efter det blev även han skjuten till döds. I videon som spelades in i samband med uppträdandet i SR står rapparen maskerad, flankerad av två maskerade personer, och framför låten Två Glock.
Två Glock i olika versioner, din broder är vita, min broder är broder. Två ops för att ligga under jorden, testa du mig, jag kapabel för mord.
Hur tycker du att SR ska hantera det här?
Jag förstår att Sveriges Radio tycker att det här är problematiskt. Det säger de ju själva, men jag tycker också att de säger emot sig själva att det är en svår gränsdragning. Man måste titta på den. Samtidigt så vet jag att när Norrköpings tidning gjorde jobbet här efter att Gabor hade varit i studion och påtalade för dem att han var nätverkskopplad. Det hade skett ett mord i närtid där han också hade varit närvarande. En kompis till honom blev mördad. Ställer frågor om säkerhet och maskering. Då säger man samtidigt att de kan inte göra en så specifik utredning på de här personerna. Så det verkar inte heller riktigt finnas verktyg för det, och det fattar jag att det är svårt.
Det här är ju en debatt som legat och pyrt i flera år. Då och då blossar den upp.
Priset till årets hiphop R&B och årets artist delas ut till Yasin. Yasin kunde inte vara på plats för att ta emot sina priser.
Jag är ganska van vid att den här debatten blossar upp. Det har den gjort många gånger de senaste åren.
Emil Arvidsson skriver om musik och gängkriminalitet för Aftonbladet.
Mina tankar om det är att den innehåller frågor som är olösta i det svenska samhället. Det är därför den kommer tillbaka hela tiden.
Till skillnad från Lisa Dos Santos tror Emil Arvidsson inte på att SR ska börja bojkotta den här musiken. Men han har ändå en förståelse för reaktionerna.
Den här ilskan mot public service, jag förstår den på ett sätt. Men i frågan om musik och gängkriminalitet så är det en sidofråga. Frågar du artisterna idag så är inte det här viktigt. Man vill hellre kommunicera direkt med sina fans via andra plattformar, och det har gått jättebra de senaste 10 åren. Det är så de största artisterna har byggt sin väldigt starka fanbase.
Han påpekar att det inte är några ungdomar som upptäcker den här musiken via radion ändå. Och han tycker att det finns en risk med att backa och helt sluta spela och göra journalistik om den här genren.
Om du tittar på en 15-årig Gaboro-lyssnare eller Gambino-fan, så de har också frågor om de kriminella kopplingarna. Jag kan lova. De är jätteintresserade av samma frågor som till exempel Lisa Dos Santos pratar mycket om.
Istället efterfrågar han mer journalistik om just den här gråzonen mellan musiken och kriminaliteten.
Det jag kan sakna, det är att de här gigantiska public service-redaktionerna kanske då också skulle fundera på att försöka vara nyhetsledande i de här frågorna också. Kanske försöka vara ledande i att skapa journalistik med våra licenspengar för att reda ut just de här frågorna som de nu istället tvingas svara på som någon slags pressavdelning varje gång de ska ha en musikgala.
Tillbaka till Lisa Dos Santos och argumentet att det finns risker med att stänga den här musiken ute.
Någonstans känner jag i alla fall vad public service är för mig. Alltså det ändå står för någonting normbildande. Här rappar man ju ofta helt okodat och det är helt tydligt språk. Det är liksom ett grovt språk, man sjunger om mord. Då måste man ju göra en gränsdragning. Jag fattar att det är svårt, men man kan till exempel ha nolltolerans mot alkohol. Man har nolltolerans mot att visa loggor. Man ska inte visa fronta märken och sådant om man är med i SVT till exempel. Men här frontar man ju gängens varumärke. Tycker jag är jätteproblematiskt.
Vi får en intervju med Jonas Westman, chef för musikläggning på SR och ordförande för P3 Guldjuryn.
Det jag vill ut efter är lite så här, vad har Sveriges Radio för hållning i den här frågan? Är det liksom... Jag menar, man kan ju argumentera för att såna här artister ska kunna spelas i Sveriges Radio, att man ska kunna diskutera det. Man kan argumentera för att man inte ska...
Våran hållning är ju att vi ska utgå från musiken. Men så är vi liksom, det är klart att vi påverkas av hela det här, och det är klart att vi diskuterar frågan. Vi ser ju dock inte att man liksom kan... bojkotta, utesluta en hel genre för säkerhets skull.
Lisa Dos Santos argument är ju dels så här att gränsdragningar måste man göra hela tiden i Sveriges Radio. Varför är det så svårt att göra gränsdragningar just kring det här?
Jag tänker att... Jag menar, som jag sa tidigare, att det är klart att det här påverkar oss, och det är klart att vi diskuterar musik utifrån vad texter innehåller. Men det är ju väldigt svårt att säga, för det där igen då, ska man börja göra gränsdragningar för vilket brott ska du vara misstänkt för eller anad koppling till?
Tillbaka till Lisa Dos Santos.
Den här musikens urkraft är att den är autentisk. Att det är någonting som händer här och nu. Att det är samtid, att det är högaktuellt, att det är gängmiljö, det är brinnande gängkrig. Det är liksom musikens stora laddning, dragningskraft. Och om någon känner till detta så är det väl personerna som kan någonting om den här musikgenren.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.